Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 45. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Helena Andersson och Malin Svallning som båda jobbar i marinen. Jag träffade Helena och Malin på HMS Kullen i samband med att fjärde sjöstridsflottiljen bjöd in till en rundtur i mitten på juni där vi besökare fick följa med olika fartyg från Berga utanför Stockholm till Skeppsholmen vid Gamla stan i Stockholm där fartyget lade till några dagar för att visa upp sig. Det var en hel dag ombord där vi fick veta mer om fartygets förmågor och se hur livet ombord kan vara. Helena hon är officer och Malin hon är sjöman. Och häng med så berättar de varför de valt ett jobb i marinen. Men då sitter jag i en hytt på HMS Kullen tillsammans med två tjejer som jobbar i marinen. Och ni kan väl bara börja med att berätta vilka ni är.
Helena Andersson heter jag. Jag är 29 år. Är andra stridsledningsofficer just här på Kullen. Så jag jobbar inom stridsledningstjänsten. Leder strid i tre dimensioner.
Coolt. Jag heter Malin Svalling och jag jobbar som sjöman ombord på en spaningsbåt. Och mitt primära jobb då är att jobba som sonaroperatör, vilket innebär att jag lyssnar på vad som kan finnas under vattnet med vad som kallas en passiv sonar. Och så jobbar jag också mycket på däck som matros kan man säga.
Då tänker jag att du har otroligt bra hörsel.
Ja, det är viktigt att man får göra hörseltester då, så det är bra.
HMS Kullen då, berätta lite om det.
Ja, HMS Kullen är döpt efter Kullens fyr. Är ett av fem minröjningsfartyg i den här klassen som vi har i Sverige. Det är tre stycken uppe på Berga och två i Karlskrona. Vi har som primär uppgift att röja miner och jaga ubåt. Undervattensaktivitet. Det är det vi gör mest. Men vi har även en luftförsvarsförmåga. Vi har en allmåls, 40 mm allmålskanon också.
Och det var det du menade med tre dimensioner, att ni kan ta hand om både saker som finns i luften, ovan ytan och under ytan.
Precis, exakt.
Och vad var det som gjorde att du tog en anställning i marinen?
Ja, nu börjar det bli ett tag sedan. Jag ryckte faktiskt in i lumpen 2008 på hösten där. Men innan dess så var jag sjövärnskårist. Och det är en annan frivillig organisation. Så jag började i sjövärnskåren när jag var 16. På Lunga uppe i Härnösand. Och tyckte att det var det bästa som fanns i hela världen. Lärde mig segla och ro och fick jättefina vänner. Och det var ju precis det man behöver i den åldern också. Mm. När man är kring 15-16. Mm. Så är det super att få en fin tillhörighet. Mm. Så vi samlades då på somrarna och de har olika delar av Sverige så har de olika typer av sommarläger för ungdomar. Men med militär kontext. Vi går i uniform och, men lär oss att bädda sängar och knyta knopar och med mera. Jag blev supertaggad på det och sen så fortsatte jag några somrar efter det med ledarkurs och fick segla skonärt. Så sjövärnskåren hade ett utbyte med HMS Falken och HMS Gladan. Och de är ju en del av Försvarsmakten skonärtdivisionen. Så det var väl då jag blev som mest sugen på att fortsätta. Så efter det så mönstrade jag och gjorde lumpen.
Och vad gjorde du i lumpen?
Jag gjorde lumpen som signalspaningsplutonsbefäl på HMS Gävle, en Göteborgs korvett. Så det gjorde jag 15 månader. Och sen efter det så, det var precis i skiftet från värnplikt till anställda sjömän. Så att jag var första kullen där som faktiskt tog anställning efter värnplikten. Så vi blev direkt rekryterade i princip. Och det var jättekul och då fortsatte jag bara jobba med det jag hade jobbat med innan.
Perfekt.
Ja, det var perfekt. Så Så gjorde jag det i 10 månader. Och sen så hade jag sökt militärhögskolan. För jag kände ganska snabbt att jag ville fortsätta. Och det är mycket på grund av gemenskapen ombord, som jag kände det i alla fall. Och uppgifterna. Mm. Sen så började jag plugga. Och sen så har jag pluggat i 4,5 år. Så egentligen kom jag ut på förbandet som färdig officer då, 2014. Då hade jag pluggat 3 år på Karlberg och 1,5 år på SSS, Sjöstridsskolan i Karlskrona och i Kalmar. Extra navigation som man pluggar.
Och nu får du äntligen jobba med det du tycker om. Vad är liksom, hur ser en arbetsdag ut?
En arbetsdag, först och främst så skiljer det sig väldigt mycket om det är en arbetsdag till kaj eller till sjöss. Till kaj så startar vi 07.30 med morgonmöte och sen så pågår det diverse tjänstegränsvisa förberedelser eller underhåll. Vi är väldigt mycket till sjöss och när vi är till kaj då måste vi verkligen få de här underhållsperioderna. Dels så måste vi få andas lite grann och förbereda oss inför nästa uppdrag, men sen så behöver vi fixa till saker på fartyget materiellmässigt. Så det är allt möjligt. Och som stridsledningsofficer då, så är det väldigt mycket förberedelser med vi läser order och läser in oss på kommande saker och mycket administrativt som man annars inte hänger eller hinner med. Och nu är jag andra stridsledningsofficer, vilket är det är nästan som en lärlingstjänst för att bli en SLO då, som vi kallar det, stridsledningsofficer. Så jag har ett halvår nu där jag faktiskt har fått gå som lärling, vilket är jättebra. Man får verkligen tid att få göra fel också. Mm. Det finns utrymme för det. Det måste man få för att lära sig. Jag går 1,25 bakom min stridsledningsofficer och sekonden här.
Och Malin, vad var det som gjorde att du klev in och valde marin?
Ja, jag gick på ett gymnasium som kallas för Marina Läroverket och gick den som var i Danderyd. Där pluggade jag marinbiologi och då får vi möjlighet att segla på gymnasiets fartyg som är en seglingsfartyg. Och det tyckte jag var jättekul och vi fick lära oss navigera. Jag tog klass 8. Jag har dessutom växt upp med att vara sjöscout, så jag har alltid haft det här seglingen och båtlivet bakom mig. Och efter gymnasiet då började jag jobba på fartyg direkt, civilt då. Och jag tycker jag trivdes verkligen med det. Jag älskar att vara utomhus, även om det är kallt och regnigt eller om det är soligt och varmt. Jag älskar att se soluppgångar och solnedgångar och sådär. Jag tröttnar aldrig. Men så kände jag att det var dags för någon slags utveckling, helt enkelt. Ville läsa till sjökapten, skärgårdskapten. Men då såg jag att det fanns ett fönster i Försvarsmakten och jag visste att jag skulle få jobba hårt och lära mig mycket. Man lär sig någonting varje dag. Man är aldrig färdig på sjön. Man kan alltid lära sig någonting nytt.
Vad är det bästa med jobbet?
Ja, det är ju jag får en sån häftig känsla när jag kommer in och jag ser fartygen och jag vet vad deras jobb är och jag vet att mitt jobb bidrar med någonting på just den båten jag är på. Och då är jag matros då. Och som sagt, jag lyssnar under vattnet och jag tycker det är en häftig känsla.
Och varför just Försvarsmakten då? Och som sagt, inte en civil karriär?
Ja, men det var ju... Jag såg ju... Man måste göra grundutbildningen innan man börjar kunna jobba i marinen. Och då var det ju slogans om att man kan lära känna sig själv, utmana sig själv, träffa vänner som man krigar tillsammans med i skogen och tältar med tillsammans i skogen. Och det var det jag sökte efter gymnasiet. Jag hade rest klart och ville göra något tufft som jag visste att jag skulle ha med mig för livet.
Och har det besannats? Får du uppleva det du ville?
Ja, det kan man säga. Det var inte allt som jag trodde det skulle vara. Det kan jag säga. Men det är så mycket. Scouterna har gett mig mycket. Men man skulle tälta till exempel. Jag visste ungefär hur det skulle vara. Och packa och sådär. Men det är inte på mina villkor. Det är på befälens villkor. Och det kommer vara tufft och sådär. Men det var det jag ville. Mm. Men det var att överträffa mina förväntningar. Mm. På något annat sätt. Det är svårt att förklara.
Ni bor ju väldigt, väldigt tätt på varandra under långa tider. Det är inte så att man liksom kan kliva av. Hur fixar man det?
Ja, man blir ju otroligt tajta när man jobbar som vi gör. Vi är ju mellan 25 och 30 personer ombord. Och hälften är sjöman och hälften är officerare. Och vi sitter ju verkligen, när vi jobbar, vi sitter ju 50 centimeter från den andra. Och det spelar ingen roll om man är sjöman eller officer. Man jobbar lika nära varandra ändå. Och då lär man ju känna varandra också på ett helt annat plan, måste jag säga. Det är ju nästan som en andra familj här. Det blir det. Vilket är viktigt också, för då vi ska ju faktiskt kunna strida bredvid varandra när det handlar om liv och död. Så att det måste fungera. Vi måste kunna ha en bra dialog.
Så någonstans tilliten till varandra och varandras kunskap måste vara väldigt viktig?
Ja, det skulle jag säga är helt primärt. Alla ombord är ju så otroligt specialiserade på sin grej. Det skiljer väl kanske oss från många markförband till exempel. Här har vi har sonaroperatörer och vi har luftförsvarsofficerare och vapentekniker och systemtekniker och maskinare och stridsledningsofficerare och manöverofficerare. Alla gör sin grej. Och det är klart att många har väl lite koll på vad den andra gör, men absolut inte till den grad så att man kan sköta kanske någons jobb totalt eller sådär. Så vi måste ju verkligen vara lita på den andra och vad den kan. Precis.
Och ni jobbar ju tätt tillsammans, både män och kvinnor. Upplever ni att ni blir behandlade annorlunda just för att ni är kvinna?
När jag blev anställd här, det var första gången jag märkte att man kan uppleva skillnader. Så är det. Och vi har ju lite att jobba på. Det är inte alls jättefarligt så, men som det kanske, man kanske kan tänka sig, eller vissa kanske är oroliga för. Men som sagt, det finns ju förbättringspunkter och man ska vara beredd på att kunna säga ifrån, helt enkelt.
Ja, alltså jag upplever, det är klart att man märker att man är en minoritet. Jag tycker inte att det har varit för mig någonting negativt i den bemärkelsen. Men det är klart att man upplever en skillnad för att man är en minoritet. Och det hade kanske varit samma sak om man har varit minoritet på något annat sätt. Det vet inte jag. Men man sticker ut på ett sätt. Sen så hoppas jag att när det gäller min tjänst, så då hade jag sagt ifrån om jag hade upplevt att jag hade blivit bemött på ett annat sätt. För att, på grund av mitt kön.
Precis,
och det upplever jag inte att jag har blivit överhuvudtaget faktiskt. Inte när det gäller min tjänst på det sättet. Men sen så, alltså, det jag tänker är socialt. Kvinnor och män pratar med varandra på olika sätt och det kan vi inte komma ifrån. Kvinnor pratar med kvinnor på ett sätt för att, och män pratar med män på ett sätt. Vi har lite olika sätt att kommunicera. Det går ju inte att komma ifrån på något sätt. Men vi måste ju kunna utöva vår tjänst på ett professionellt sätt, och det tycker jag har fungerat bra här i alla fall. Eller den i marinen själv, där jag har varit.
Om man tänker nu att man sitter och lyssnar och är lite sugen sådär ändå på att ge sig in i en tjänst på sjön, vad skulle ni säga att man behöver tänka på innan och kanske till och med ha med sig?
Det var lite kul när du sa att ha med sig, för jag kommer ihåg när jag ryckte in och vi skulle göra GMU:n, då hade inte jag med mig en klocka. Och det tänkte inte jag ens på. Jag hade så mycket annat. Så det är någonting som jag kan tipsa om. Ta med dig klockan. För den kommer du behöva. För det är ju mycket tids... Man ska hålla tider och möten och platser man ska vara på. Så det var ju lite kul. Men att tänka på att förbereda innan på sjön. Ja, det som jag fick som tips, det var att man ska vara beredd på att leva. Tätt in på andra människor. Och det är någonting man verkligen blir van vid. Och det är någonting man stänger av det ett tag. Det blir normalt. Det är inte någonting alls som är jobbigt. Så.
Om man vill ha en karriär till sjöss så kan det vara bra. Det kan vara bra att veta om man har anlag för sjösjuka eller
det.
Inte.
Ja, kolla upp det.
Det kan vara bra. Jag blir fortfarande vansinnigt sjösjuk första dagarna. Det kommer jag inte ifrån. Men det är någonting man får lära sig hantera. För vi är ett stridsfartyg och vi måste kunna verka. Vi måste kunna fungera trots sjösjuka. Men det är inte det lättaste, kan jag säga. Det är väldigt psykiskt jobbigt. Så att det kan vara väldigt bra. Blir man otroligt sjösjuk så kanske man ska ta sig en funderare på om man kanske ska göra något i land istället.
Mm.
Det finns landtjänster också i marinen, ska jag säga.
Ni är ute ganska långa perioder när ni väl liksom går ut. Mm. Jag tänker, hur hanterar man det med familj och ja, men det där livet utanför fartyget liksom?
Det kan vara lättare sagt än gjort. Vi kan ju vara ute från allt från en dag till en månad.
Mm.
Och då stänger av mobiltelefoner och sen så är vi borta liksom. Så att det är inte alltid så lätt. Och sen har vi många som pendlar ombord och inte bor i Stockholm. Vi har ofta så pass bra dialog med fartygsledningen och sådär. Så att vi kan flexa på vissa tidpunkter och vi kan... Ja, vi för en dialog om vi behöver vara lediga. Och det brukar nästan alltid fungera.
Mm.
Man brukar kunna lösa det mesta. Men det är just... att vara borta mycket, det är ju lite knepigt.
Så de som sitter och lyssnar nu då och blir lite sugna, så här, vad skulle ni ändå vilja säga till dem?
Det är väldigt värt att prova på. Det är ingenting man kommer ångra. Även om man vill ha... det är som långvarigt mål och som göra som Andersson här, söka vidare och bli officer och plugga, eller om man vill prova göra GMU och testa sjölivet. Det är verkligen en jättebra merit och utbildning och jättekul upplevelse, så det är värt.
Ja, herregud, nej, ja. Sök på, det är faktiskt det bästa jobb man kan ha. Man får vänner för livet. Jättegivande arbetsuppgifter. Det är ju verkligen... det är otroligt häftigt att vara ute till sjöss. Och vi löser ju uppgift varje dag. Det är ju det som gör marinen så speciell. Vi insatser och övningar med andra nationer. NATO, Finland, allt. Det är väldigt varierat. Väldigt varierade uppgifter. Och få den adrenalinkicken av att vara ute på jobbet och känna att man gör någonting för Sverige. Det är det som har drivit mig vidare, skulle jag säga. Nej, sök för guds skull.
Ja, men fantastiskt. Det hoppas vi verkligen att de gör. Men jag tänker tack så jättemycket för att vi fick sitta ner och prata med er en stund. Och så ska vi gå tillbaks till besöket helt enkelt. Och resten av dagen kvar innan vi lägger till i Stockholm. Helena och Malin har ju olika inriktning på sina befattningar och Helena har dessutom läst vidare till officer. Men precis som tjejerna berättade så finns det så många olika arbeten i marinen och självklart inom hela försvarsmakten. Och det är verkligen ett tajt gäng som jobbar och bor tätt tillsammans men som också tydligt vet vilket bidrag deras insats gör varje dag för att säkerställa att Sverige är säkert. Jag hoppas att du fått lite bättre förståelse för vilka möjligheter som finns inom marinen och om du vill ha mer information så hittar du som vanligt länkar på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 12 juli. Och då får du möta Karin Aseby, som är en av grunderna av demokratibygget. Och det är en organisation som har som vision att varje individ ska vara rustad med kunskaper och förmågor för att tillsammans med andra vilja ta en aktiv roll i utvecklingen av vårt demokratiska samhälle. Och vi kommer bland annat att prata om hur det egentligen står till med demokratin i världen och framförallt i Sverige. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!